Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Morgan, är det så att du har ont någonstans idag?
Ja, när du säger så så börjar jag ju känna efter. Kan det vara lite ont, lite där nere i magen? Nej, men grejen är att jag har blivit faktiskt väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre med min panik.
Förlåt. Ja, nej, fortsätt.
Varför skrattar du? Har det inte blivit bättre, tycker du?
Det går väl i vågor, får du väl. Det kan jag absolut säga.
Ibland, ja, då är jag en bättre period nu.
Ja, ja, då är en bra period.
Vad innebär det då?
Ja, vad innebär det för dig?
Du tjötar inte så mycket om det.
Nej, det gör jag inte.
Nej.
Nej, men det går ju väldigt... Alltså, när jag jobbar jättemycket och så, då måste jag ha, tror jag, en ventilation. Och då är det ju alltid oro som jag då... man skapar i huvudet och då börjar man att leta fel. Men sen är det också när man jobbar mycket, blir man ju trött. Man har ont och man tränar inte tillräckligt och så vidare. Så då tror man att den där, jädrar, ont i axeln är ju bara lite trötthet kanske, för jag har sovit fel. Men då tänker jag inte att den är att det bara ont i axeln, utan jag tänker att det är cancer eller att det är någonting annat. Och så börjar man googla och så är man körd. Men jag tycker att efter min njuroperation som jag gjorde för, vad är det, ett halvår sedan, år sedan? Allt, då har min så att säga hypokondri släppt väldigt mycket, för det kändes som att jag är så genomsökt nu, så jädra genomsökt, så att jag vet inte vad de ska hitta liksom. Jag har ju suttit där och tittat på med tarmarna med kamera
när de har varit inne.
Ja, de har varit inne. Och de har ju varit inne inte bara i tarmarna via
rumpan.
Ja, rumpan, ja, just det. Utan andra hålet också där man kissar. Den har jag ju också sett den vägen in med en kamera. Och sen har jag varit nere i halsen och sen
hur kändes det?
Vill du verkligen verkligen veta detta?
Men jag tänker,
Camilla,
att det måste gjort så ont.
Ja, men det roliga var
alltså, du måste berätta det när de skulle köra in kameran.
Va?
Jo, du måste dra den, Morgan. Du måste dra den.
Måste jag?
Ja, du måste det. Du måste det.
Ja, men...
Det måste ut nu.
Vad är det som händer?
Nej, men det är så här. Jag tycker att det är så fascinerande med människor som vi som har hypokondriker. Så mycket skit vi går igenom och gör och utsätter oss för. Och då gjorde jag en undersökning när man stoppar in en kamera genom urinröret. Och man kan säga så här att det lilla, lilla, lilla urinröret och den stora, stora kameran ska få plats. Och det gör jädrigt ont. Och då sprutar de ju in bedövningsmedel in i urinröret. In i röret. Och så att det ska bedövas. Hjälper föga, kan man väl säga så. Men sen kör de in den där grejen. Och då måste de ju också då lägga bedövning runt omkring. Så då är det ju så att man går in i ett litet rum och då så säger hon, ja, men vad roligt, välkommen, sätt dig, du kan lägga dig där och du kan ta av dig alla kläderna. Och jag är ju inte så jättebekväm med att dra med alla kläderna och lägga mig liksom rakt upp och ner och sådär naken. Så som ni tjejer ofta gör när ni måste göra gyngrejer. Vi gör ju inte det, vi killar. Så vi, och jag fattar att det är inte lika jobbigt för er.
Jo, det är inte kul.
Nej, exakt. Nej. Det är den känslan. Mm. Så när man ligger där och hon står och ska då smörja in...
könet.
Könet kan man väl säga, med balsam, sån här bedövningsbalsam. Då är det som att hon står och blandar en liten sallad. Så att, och då så står hon och liksom, ja men, och så står hon och pratar helt så här normalt och, ja men hur är läget annars då? Så jag ligger där och hon håller på med sin sallad. Och så kommer den där repliken man inte vill höra. Ja, men det är så lustigt för att jag såg ju dig på tv igår. Och hur gör ni det där med halv åtta? Så att hon står och blandar en liten sallad, känns det som, medan hon står och pratar med mig om halv åtta. För det är så spännande, tycker jag. För jag har sett alla avsnitt i alla tider och jag tycker det är så roligt. Jag tycker du är duktig, verkligen. Och så, men hur gör ni det där? Hur spelar ni in där? Och jag ligger där Och känner, och jag ligger, ja men det är ju väldigt roligt att spela in det programmet. Vi har ju kul, det är väldigt, väldigt roliga gäster. Och jag bara ligger och hon håller på med min, med mitt där och bedövar. Och sen kommer läkaren in och tar en... tar en lunch. Och så trycker han in en...
Tar en lunch.
Och tar en lunch där. Och så trycker han in kameran för att de skulle då dra ut lite grejer så. Men det är så roligt hur man...
Dra ut lite grejer.
Ja, de skulle dra ut en grej som de har hittat där. Helt ofarligt, men de gjorde det i alla fall. Då har jag sett hur jag ser ut in i mitt lilla urinrör. Och hon gjorde en liten sallad samtidigt. Men, och kommer du inte ihåg när jag har varit på Sofiahemmet och gjort en sån här MR-undersökning.
Åh, herregud.
Och de blåser upp mina tarmar med lite pump. Så min mage blev som en jätteballong. Och så blåser upp den. Och så säger de till mig, nu får du vända dig om. Ska jag vända mig om? Jag är ju för fan helt, jag har ju hela magen full. Och det gjorde så jävla ont. Och du satt utanför.
Jag satt utanför. Och för Morgan var lite nervös för undersökningen. Så jag var liksom med, men fick ju inte vara med där inne. Så jag satt utanför. Och helt plötsligt så hör jag liksom, alltså jag hör mig själv som jag har låtit när jag födde barn. Det är verkligen...
Ja, men jag skriker rakt ut alltså.
Ja.
För det gjorde så vansinnigt ont. Och så ber hon mig vända mig om och lägga mig på magen. Min uppblåsta magen. Hon har stått och pumpat. Så och jag... skriker jag. Och sen så är det, sen tar det ju bara en och en halv minut att köra den här skannen då. För att jag trodde att jag hade något problem med tarmarna där. Och sen, när man har pumpat in väldigt mycket luft, så vet du ju vad som händer. Det ska ju ut igen. Och jag kunde ju inte gå i korridoren.
Nej, jag fick ju leda dig. Och då är, kommer vi liksom, då är det ju ett väntrum och det sitter hur mycket folk som helst. Morgan skriker liksom. Jag klarar inte. Så jag bara kastar in honom på toaletten. Och sen var det ett ljud som... Jag visste, alla hade, jag kunde ju inte låtsas om att jag inte kände sig vid dig, att jag inte visste så här. Alla hade ju sett att jag hade tagit in dig på toa.
Det var Morgan Alling först.
Ja, just det. Det var en ljud.
Men det var väldigt, väldigt skönt, för det var ju kanske då en liten luft som bara... Mm. Och det lät ju, folk satt och tittade. Ja, oj,
det small. Det var...
Så det är så jädra mycket roliga... Mm.
Roliga grejer vi har fått varit med om.
Ja, och jag älskar att du leder mig som en jag är 70 år i korridoren och det är ingen far, älskling, jag är, kom nu. Ja, förlåt.
Släpper lite väder bara.
Ja, förlåt, men jag kan inte hålla mig. Men jag förstår det, älskling. Så du går in på toaletten här.
Ja, men herregud.
Så hypokondri tycker jag vi ska prata om i våran poddserie.
Ja, och alla härliga människor som tar hand om oss när vi kommer till...
Har du också hypokondri, Camilla?
Ja, men vi ska absolut prata om det här.
Ja, och har man då frågor om detta, då tycker jag man ska mejla oss. Eller ge oss tips och råd hur man kan tänka.
Ja.
familjendalalling@gmail.com.
Skriv.
Det här är podden där vi får lära känna familjen Dahl Alling. En podd mitt i livet om allt från tvillingchock och husbygge till panikångest, bajsblöjor, om konsten att hantera besvärliga människor och en massa, massa kärlek. Välkommen!
Men du, hur
jag
börjar
tänker så här, Morgan, vem är din fru?
Så läcker människa.
Håller med.
Ja. Nej, men vem är Anna-Maria? Vänta, jag ska bara dricka lite kaffe.
Blir du svettig nu?
Ja, nu blir jag svettig. Nej, men Anna-Maria och vi träffades ju på en fest. Och hon var min totala motsats, kan man väl säga. Men vi hade så jädra mycket gemensamt. Också humor, ser livet positivt, ser möjligheter. Men sen är vi ju väldigt olika personligheter och jag tror att det handlar väldigt mycket om att Anna-Maria, hon växte upp i ett litet hus i skogen tillsammans med sin fina familj. Och jag, som jag upplever, en genomtrygg barndom. Inte så mycket materiellt, så, men fantastiskt mycket kärlek. Och det hade ju inte jag. Jag hade ju någonting helt annat. Så att där tror jag vi kompletterar varandra. Och jag märker ju det idag när vi går igenom livet tillsammans, att det har stor inverkan, den där trygga barn. När jag flippar, då drar hon ner mig. Och då står hon där. När jag får mina panikångestattacker eller flippar iväg i världen, jag ska starta korvkioskar över varenda gathörn, så står Anna-Maria där och bara drar ner mig igen. Och det är fantastiskt. Så du är min boja i livet, kan man väl säga.
Det var fint.
Och vem är Morgan?
Oh, herre, hur ska jag åtgälla det här då? Nej, men Morgan är väl, du är nog en av de absolut snällaste och absolut roligaste människor jag någonsin har träffat. Mitt liv sedan jag träffade dig är liksom aldrig tråkigt. Och det är väl kanske ibland på gott och ont. Men du har en intensitet och är väl också egentligen, vad ska man säga, odiagnostiserad, säger man så.
Vadå menar du?
Du har ju ADHD, jo, men det är att du har ADHD.
Jag har väl inte ADHD?
Jo.
Nej.
Jo.
Nej.
Jo.
Ja, det... hur kan du säga att jag har ADHD? Jag har inte ADHD. Jag har gjort ett test på nätet. Det visade sig ja. Du är den som har minst ADHD på i hela jorden.
Då ljög du ju. Jag läste ju vad du hade svarat på frågorna. Det var ju ren... Jo, jo, jo. Ja, men om en fråga till exempel var, är du rastlös? Nej, inte alls, hade du svarat. Jag har aldrig träffat en så rastlös person.
Nej, men det beror ju på när man frågar, är du rastlös? Ja, det beror på när man är rastlös. Jag upplever inte att jag är rastlös. Men när jag träffar människor som är tråkiga, då blir jag rastlös.
Ja, just det.
Men
ja.
Mer? Förutom ADHD? Jag har inte ADHD.
Nej, men det är väl också någonstans det här med din intensitet som har gjort dig också så, får man väl ändå säga, framgångsrik och bred, att du kan ha alla de här bollarna i luften och alltså du kan både föreläsa, du kan skriva böcker, du kan nu podda, svara på 10 000 mejl och så vidare och så vidare. Så att du har ju liksom en väldigt hög, vad ska man säga, en hög nivå hela tiden, men någonstans så kanske det kanske inte bär 100% i alla de här benen. Till exempel så kan det vara så att din fru får samtal från både polisenheter och skola och förskola. Och då att våran bil bara står mitt i gatan utanför skolan med fönsterrutorna nervevade och det spöregnar.
Mm.
Ja, för att du då ska föreläsa någonstans, ska kasta dig på ett tåg, springer iväg och glömmer bort att vi har en bil.
Ja.
Det är ju lite sådana grejer som...
Ja, man hade ju bråttom.
Ja.
Ja. Och då ringer polisen och hela socialtjänsten.
Socialtjänsten var för lite att ta i. Men det, går man förbi en bil som står liksom mitt i gatan med fönstren nere och det regnar in, då försöker man ju kontakta den som äger bilen. Och så det är väl lite sådana grejer som kan hända.
Är inte det härligt då?
Ja, just det kanske inte är så härligt. Men
aldrig en tråkig stund.
Aldrig en tråkig stund. Så är det. Och det är härligt.
Är det så?
Ja.
Ja.
Jag älskar ju livet med dig. Jag gör ju det. Och jag tror jag har ett visst kontrollbehov. Och där kompletterar du
ett
mig.
Ett visst kontrollbehov. Ja, det... Den är ju väldigt sån understatement, kan man säga. Ja. Du är överbeskyddande. Mm.
Ja, men jag behöver ju då den sidan som du har, för att det går inte att leva med dig och ha det här kontrollbehovet. Det går bara inte. Så att jag måste ju någonstans släppa. Liksom. Mm.
Ja, men där är vi otroligt olika. Mm. Men vi kompletterar varandra. Jag tänker ju att när barnen klättrar högt och hoppar och ramlar och slår sig, så är det en del av livet. Man lär sig liksom så. Anna-Maria, jag kommer ihåg när vi gick över en bro. Vi gick med Ville för första gången. Vi hade vårt första barn. Och vi gick över en bro och Anna-Maria, jag såg hur hennes hand var helt kritvit för att hon hade virat en rem runt handen och handtaget. Och jag bara, men herregud, vad är det du gör då? Nej, men jag hör helikoptern. Och jag, vilken jäkla helikopter. Och då så fick jag lyssna på honom. Då hörde jag en helikopter långt bak. Och då hade Anna-Maria redan sett hur rotorbladet på helikoptern hade flugit genom... alltså det lossnat, landat på bron som vi gick över och att bron hade rasat ihop. Du ser ju katastrofer.
Det hade kunnat hända, det är ju bra att vara förberedd.
Ja, exakt. Där jag är lite mer easy going där. Men sen när jag har mina panikångestattacker, då är du ju där liksom. Så det är ju det som är så bra med oss, att vi är så jävla olika.
Ja.
Ja, men det är underbart. Och ni har ju tillsammans skaffat 4 ungar.
Ja, oh, herregud.
Fantastiskt.
Det trodde först, man inte.
Först kom Ville.
Ja.
Sen kom Love. Mm. Och sen kom chocken.
Ja, oh, sen kom chocken faktiskt. Det var det.
Ja, det var en chock. Ja.
Vad hände?
Tvillingar. Nej, men,
det var väl så att vi hade ju, då var ju Ville och Love var ju då, nu ska vi se, när vi började fundera på att skaffa ett tredje barn så var ju de 4 och 7, va? Ungefär 7,5. Så att då, våran småbarnstid, den där, om man får säga så, värsta tiden var ju över. Vi hade fått börja sova, vi hade åkt på vår första långa semester tillsammans, det hade funkat jättebra, vi kunde liksom ha, ja, det var inte kaos på samma sätt som den första tiden är. Så vi var ju egentligen färdiga så. Men jag hade ändå någonstans en längtan att, men ska vi ändå inte skaffa en liten till? Bara en som liksom får bli nästan som en liten sladdis, och vi kommer kunna fortsätta resa, och det är bara att turas om med den här lilla, ja, och den får hänga, den får hänga med på höften, liksom. Så var ju planen.
Mm. Och du var inte svårövertalad?
Jo, alltså jag var väl ganska klar egentligen med att vi hade bra 2 barn, och sen hade vi massa jobb, som jag, eller jag skulle göra massa jobb och filma och greja, och så att jag var ganska sådär. Så, men händer det så händer det.
Fine. Men det var ju lite också, det var sommar,
ja,
när de blev till, får man väl säga. Mm. Det var liksom på landet, allting var så lätt, och det var...
Ja, men sen var det också så här att...
Ni vet alltså när det... När...
Jag vet ju inte. Jag vet ju inte.
Det.
Nej, hur vet du det? Nej, men hur vet du det?
Om man har koll på när man kan bli gravid, om man vill bli gravid, då ser man ju till att göra det, så
perioden.
Att säga. Det var det.
oj, vad roligt vi hade. Men, ja. Nej, men jag tänkte så här att sker det så sker det. Och det är ju, vi har ju vanan inne nu med 2 barn, så det kändes ganska soft. Sen när du kom hem därifrån alltså.
Ja, men det var ju så att ganska snabbt när vi fick reda på att jag var gravid, jag tog ett graviditetstest, så började jag också må fruktansvärt dåligt. Alltså både fysiskt och psykiskt, så jag kände att så här, jag kanske inte är gravid ens en gång. Jag kanske har inbillat mig det här och mår bara, alltså det är någonting som inte stämmer. Så jag beställde ett tidigt ultraljud och gick dit själv också, för jag kände att det här har vi gjort 2 gånger, och barn nummer 3 får kanske inte samma liksom röda mattan och fanfarer, utan nu kör vi på. Jag går dit och kollar så att allt är bra liksom. Så det var ju bara upp på britsen och smeta kladd på magen, och så såg ju hon då, barnmorskan, ganska snabbt att nu ser ju jag 2 hinsäckar, tror jag man säger. Det är 2 barn. Och den, alltså den chocken och den, det var ingenting som vi någonsin ens hade kunnat föreställa oss om eller pratat om eller ens diskuterat. Så var det ju bara en, det är så sorgligt att tänka på det nu, för att vi mår så bra, men då var det bara en smäll av ren rädsla. För jag kunde inte förstå hur vi, ja, men som jobbar så mycket, alltså skulle få det att gå ihop. Och sen framförallt hur det skulle bli för Ville och Love. Det var ju det liksom.
Mm. Men du var helt chockad där du, när du kom ut därifrån.
Ja, jag fick vara kvar jättelänge, för jag grät ju som, ja, aldrig någonsin egentligen. Och,
men barnmorskan var ganska bra där.
Ja, men då var hon sa liksom, lika ledsen och chockad som du är nu, lika naturligt kommer det kännas när de kommer. Och det kunde inte jag förstå. Men det är precis så.
Mm.
Jag får gåshud.
Mm.
Det var fint, det kunde hon säga till dig där och då. Och det kommer du ihåg.
Ja, det kommer jag ihåg. Och sen är ju de, alltså barnmorskor, jag älskar barnmorskor. Hur hon liksom så här, det är okej. Du får känna så här. Stanna i den här känslan. Det är okej att känna så.
Mm.
Och, för jag var ju också så här, men jag är inte lycklig och var så ledsen över det. Varför ska du vara lycklig för? Lycklig är man väl inte säga det ofta. Så. Och då så här, ja, men nu sätter vi fot framför den andra. Men sen kom ju jag hem då och skulle berätta för dig.
Mm.
Och det var ju...
Ja, men det svartnade faktiskt för mig när du sa att det var tvillingar. Det var som att det var ungefär som man sitter och tittar på en actionfilm på TV och sen så går strömmen. Det bara, det var helt i huvudet var det bara tyst. Mm. Och sen så började ju min hjärna gå på högvarv. Då måste vi börja planera. Vi måste ha en ny bil, tror jag det första jag
säger. Ja, men det var ju faktiskt så att du... Först så ser jag hur du bara tappar all färg. Du springer på toa och du kräks faktiskt. Och
gjorde
sen,
det?
Av chocken så gjorde du faktiskt det. Men sen när du kom ut så bara så här, ja, då åker vi och tittar på en ny bil då.
Män blir ju väldigt praktiska när den får just den där tvillingchocken. Mm. Så blir man ju så, man ser om sitt hus på ett helt annat sätt. Vi var ju på sån här tvillinggrupp sen. Alltså, och alla papper sa samma sak. Ja, men jag började tänka på vilken bil vi skulle ha och hur vi skulle göra med försäkringar och hur vi skulle göra med plats och garage och sängar. Allting praktiskt så här. Konstig grej, men så är det.
Mm. Men det var ju också, och jag tänkte ju bara på framförallt hur det skulle bli för Ville och Love. Jag var så ledsen att det kändes som att jag tog ifrån dem en bit av mig. För jag förstod ju att jag inte skulle hinna liksom vara med dem.
Nej, men sen så faktiskt så sa ju vi, är det okej eller? Men vi sa ju till dem. Vi berättade ju, det tog ju lång tid, för vi var ju så nervösa. Kom ihåg, vi satt i köket och var så vansinnigt nervösa.
För att berätta för dem, men det är ju liksom två saker som fick det att, för mig att vända. Och dels så var det när vi berättade för Hille och Love, och vi hade ju bara tänkt liksom, åh, ja men hur ska det bli? Du tänkte mycket praktiskt, jag tänkte hur mycket det skulle bli för dem. Och de blev så glada.
Mm. En var, skrek de. En var.
Det blir perfekt, då får vi varsin.
Ja, och då kände vi, nu, det här kommer gå bra, kände vi.
Och sen så sa min kloka mamma också någonting om att du tar ju inte ifrån dem någonting, du ger ju dem något.
Mm.
Också jättesant.
Ja, det är verkligen, när vi hade bestämt oss för att det är det där. Det här är det här nya livet. Mm. Och jag tror att man är så rädd för det här nya livet. Så att man ser bara problem. Jag såg nästan bara problem. Och när vi då, när våra två fina killar säger att varsin, då vände det. Och då var det som att nu kör vi in i kaklet, fantastiskt. Ja. Vi gör det ju underbart för de här nya som ska komma. Mm. Och Ville och Love, de sprang omkring och planerade och vi gjorde det här tillsammans och då blir det någonting annat.
Tänk vad de gav er i det ögonblicket när ni var som mest rädda för att delge dem den här nyheten. Och så, bara...
och så vände det.
Jag tycker det är så fint också, för jag har alltid sett på föräldraskapet som att det är jag som finns 100% för dem. Det är bara jag som ger till dem och det är jag så nöjd och tacksam över.
Mm.
Men då fick jag se föräldraskapet ur en ny vinkel faktiskt, där de kunde ge någonting till oss som bara så här lyfte oss ur ett ganska mörkt hål egentligen. Och varför jag blir så gråtig och liksom ledsen när jag tänker på hur vi mådde då, därför att vi är så in i helvete lyckliga nu och jag är så tacksam för att vi får ha varandra och vara tillsammans och våra barn och våra tvillingar och ja.
Men det var ju också, du fick ju värsta hormonpåslaget där ju.
Det var
ju fruktansvärda stämningar. Det är ju dubbelt tror jag. Det går väl extremt mycket. Det är ju två som ligger där inne och trycker ut massa hormoner som...
Ja, många säger ju att ja men vad bra, en tvillinggraviditet är ju som att få två för en. Men det är absolut inte så. För mig var det inte så, utan det var som att genomleva två graviditeter och två förlossningar, men att göra det på en komprimerad tid.
Mm.
Och det är ju smärtsamt. Mm. Eller vad, för oss var det i varje fall det.
Mm.
Och jag tror också att det är viktigt att man pratar om det, att man vågar prata om att man inte är liksom lycklig hela tiden.
Nej.
Men lyckan kan komma sen.
Ja, det är ju så. Mm.
Nej, jag kom att tänka på att ni var ju faktiskt och hälsade på hos Ebba von Sydow.
Ja, just det.
Hon gjorde sin gravidpodd.
Mm.
Då var du så höggravid.
Ja,
du hade två nästan färdigbakade bebisar i magen. Och ni var ganska stressade för det skulle hända, det kunde hända i stort sett när som.
Ja, du var så stor, va? Alltså det var det sjukaste jag sett. Det är helt sjukt alltså. Ja, förlåt, vad sa du, Camilla?
Nej, men det jag tänkte på då, det var ju att ni var ju liksom i det här skedet att liksom snart skulle de komma och hur skulle de komma ut?
Gud.
Och då minns jag tror att du säger att du gärna vill jobba med snippan.
Ja. Ja, det sa jag. Det sa jag. Och jag hade ju, när jag fick reda på att det var tvillingar, så var jag direkt så här, ni, de får skära upp mig alltså. Ja, det här, nej, nu får det vara bra. Jag kan inte ens föreställa mig att föda ut två vaginalt, eller genom snippan. Men sen så gick vi faktiskt i terapi inför förlossningen. För förlossningen vi hade haft innan då med Love var inte farlig på något vis, men var ju ganska kaosartad för oss. Mm. Så att vi fick faktiskt prata innan. Ja.
För det handlade ju väldigt mycket om första förlossningen som vi hade. Den var ju ascool liksom. Det var verkligen 44 timmar av minut för minut. Vi var tillsammans. Vi kände som att vi stod i Afrika på savannen och hjälpte varandra.
Fast vänta nu, Morgan. Ja. Var du cool?
Ja, det var jag.
Man kan säga så här. Han två grejer som hände. Om man ska inte prata om mig utan om dig på den förlossningen.
Ja, det kan vi väl göra. Gärna. Ja, men det kan vi göra. Skådespelare älskar jag detta.
Så var det så att nu går vi tillbaka då till 2008 och vårt första barn ska födas. Så det är varmt som tusan, det är sommar. Jag är jättesvettig och jätterädd. Det är första barnet. Jag har fruktansvärt ont och vi får komma in i något litet så här förrum till förlossningen för att de ska ta reda på får jag stanna eller inte. Jag ligger där på britsen och gråter och då kommer in en så himla gullig barnmorska med en fläkt till mig liksom, för att just att det var så varmt. Och då säger Morgan så här: "Åh, tack snälla. Ja, jag är ju lite känslig för värme." Och den blicken du fick från den barnmorskan, hon sa liksom inte ens någonting utan hon bara okay.
Ja, vem fan är du? Ja. Sa den blicken.
Ja.
Vem är du? Det ligger en gravid kvinna här. Mm. Vem fan är du? Det var verkligen.
Men sen var du också. Det är ju också det här vad man säger och vad man gör och att finnas till för sin kvinna under förlossningen. Vi har ju haft lite olika varianter på det. Men då första så vet jag att då stod jag och hängde på dig och liksom bara så här, skulle ta verk.
Kom igen.
Då var det verkligen.
Verk för verk tillsammans.
Ja, men det var
kom
verkligen.
Igen tjejen.
Ja,
kom
och då säger Morgan helt plötsligt, kom igen nu älskling. Släpp fittan i golvet.
Nej.
Ja. Hur tänkte du då?
Nej, men just det här att man står och kom igen och släpp ner.
Riktning neråt.
Den ska ut. Släpp. Men vi skrattade så mycket.
Ja.
Men det var rätt skönt så här. Andra var ju mer bilverkstad.
Ja.
Andra förlossningen, det var ju mycket mer motorväg. Och hon barnmorskan, hon kände väl att det var lite så här: yeah right, nu kör vi, go. Ja. Jag hade ju en 4 timmar lång panikångestattack där inne.
Ja.
Det var frukt. Alltså jag tyckte den förlossningen var jättejobbig. Så då gick... Vad är det, Camilla? Hon sitter och skrattar.
Jag har inte släppt.
Du har inte släppt fittan i golvet. Det var det du skrattade. Nej, men jag tänkte så här, afrikanska kvinnorna.
Shaman lite grann.
Shaman.
Shaman eller
Dola.
Morgan Alling, även Dola.
Ja, nej, men jag tyckte att det var... Nej, men vi hade roligt. Vi andades igenom.
Roligt och roligt vet jag inte, men det var
jag
en upplevelse.
Roligt.
Ja, du hade roligt.
Men bilverkstan?
Ja.
Ja, det var ju andra barnet där. Det var ju mer bilverkstad kan man väl säga.
Ja, det var inte... Jag tyckte inte det var roligt. Och
då gick vi terapi efteråt.
Mm, det gjorde vi.
Och då bestämde vi för att nej, men vi vill inte ha, speciellt inte med en tvillinggraviditet. Det funkar ju inte. Så det gick till en psykolog som var superbra för oss. Och vi fick prata om våra rädslor och allting sånt. Och då fick vi skriva ett brev vad vi inte ville ha. Och vad vi ville ha.
För mig var det viktigt att bara liksom formulera det. Därför att den förlossning som vi hade då... förlossningen innan med Love var så... Jag kände mig så maktlös, jag kunde inte påverka. Personalen var så otroligt stressad. Och jag bara försökte överleva liksom på något vis. Och hade inte med mig någon. Och nu kändes det viktigt att så här, men nu... Jag får faktiskt ta mig själv på allvar och det är jag som bestämmer.
Mm.
Det är faktiskt jag som bestämmer här.
Vi var väldigt tydliga med det brevet. Mm. För vi tänkte ju också, tror jag, andra barnet, ja men det här kan vi. Mm. Men vi, jag tror att man måste faktiskt skriva ner vad man själv vill. Mm. Och vi var väldigt tydliga med att de måste ta sig tid, de måste lyssna, de måste respektera vad vi vill liksom. Och inte bara, ja kom igen, in nästa. Mm. Och sådär. Och det gjorde de ju då väldigt bra på det här nya.
Ja, och sen tycker jag att jag också lyckades. Jag lyckades också, i och med att det hade gått den här terapin, så var det som att jag fick i varje fall ena förlossningen, första, eftersom man födde ju faktiskt två, så fick jag faktiskt revansch. Alltså jag hamnade i mig själv, jag hamnade i det där som jag hade läst om och drömt om. Ska det här bara bli ett gråt?
Mm, ja, jag kände det direkt.
Och nu börjar jag också gråta.
Ja, förlåt mig. Nej, men gud.
Vad blir det här? Ja, nej, kräks och spyr och gråt. Och... Nej, men att jag kände mig så stark när jag födde ut Alva. Och att jag liksom, jag vet att jag skrek det också. Så här, kom ut! Mm. Och...
det var ju sån jädra moderkänsla.
Att jag kände också att jag så här... Jag visste att personalen fanns där och jag visste att du fanns där, men jag sket er fullständigt. Jag var så inne i mig själv och så här, nu ska jag föda mina barn.
Mm. Så kommer Alva ut. Ja, det var ju fantastiskt. Mm. Och jag fick ju henne direkt på magen och då visste vi att nu är det bara, nu är det, vad var det, 20 minuter till nästa liksom. Mm.
Är det det tar från att man har fött?
Nej, nej, jag tror att det brukar, ja, det är nog olika. Det kan ta någon minut bara och det kan ta, men jag tror inte att det brukar ta mer än någon timme, någon och en halv i varje fall. Men då brukar det vara så att kroppen liksom försöker att återhämta sig och så här förbereda sig på nästa verk. Men för oss så kom det ingen verk.
Nej.
Ska vi... Det här är ju det som är det svåraste att prata om av allting, men då kom det ingen värk, utan det kom istället bara massa blod faktiskt. Mm. Och
jag stod med Alva i famnen och så såg jag hur det droppade blod på golvet, det bara rann liksom, och jag såg att det där var ju klarrött. Det var inte det där förlossningsslabbet som är, utan det var ju riktigt blod. Och så såg jag hur en barnmorska, hon stod med sådana här papper och torkade upp på golvet. Och jag såg att, men ska det verkligen vara så? Så där ska du inte vara. Det där är ju inte helt... Och så såg jag hur du satt i sängen och du var liksom så stark och så vacker. Och så såg jag hur det rann blod ifrån dig. Och jag, så hör jag hur de bara... Det är allvar nu, Anna Maria. Det är allvar nu. Mm. Och så... Sen så ser man hur allting går så sjukt fort. De vet precis vad de ska göra. Och så öppnas dörrarna och så åker de iväg med dig ut. Och genom dörrarna, och dörrarna går igen och jag står där med Alva och jag fattar ingenting. Och då hade någonting hade ju...
Ja, det som hade hänt var ju helt enkelt att moderkakan, först hade ju Alva kommit ut, men sen så hade en moderkaka hade släppt och lagt sig i vägen. Så att det som hände var ju dels att Edvin kom inte ut, så att han, ja, höll ju också på att dö. Och jag höll helt enkelt på att förblöda.
Mm. Du förlorade 2,5 liter blod på, bara rann ur dig.
Ja.
Du står där med Alva i famnen, du får ingen information. Och du åker iväg.
Ja, och jag vet då att jag fattar liksom direkt att nu, för att jag kände ju också vad det var som hände. Och jag fattade också att nu kan det vara slut.
Så att jag hör ju Anna-Maria i sängen säga, ni måste hjälpa mig, ni måste rädda mig, för jag vill leva. Jag har pojkar där hemma och... Nej, fan vänta, det kan inte bara ta en paus. Shit, man. Så jag står där helt själv. Och då är det en praktikantkille som står kvar. Det är bara vi två där inne. Så han går fram och lägger en hand på min axel och så står vi helt tysta bara. Och jag... Och Alva ligger ju på min famn. Så att jag måste ju ta hand om henne, men det är som att jag inte... Jag connectar inte med någon. Och sen, och jag, ja, sen tog det jättelång tid innan jag fick information av vad som hände. Liksom. Jag trodde att du dog på vägen ut. För jag såg ju bara blodet som rann. Alltså fy fan.
Någonstans då så kände jag ju just att vad kan jag göra nu? Och det enda jag kan göra är att så försöka säga till personalen att jag tänkte då i mitt huvud så att jag måste liksom få dem att förstå att jag inte är bara vem som helst. Utan jag har två barn hemma som jag måste få komma hem till. Så det var därför jag liksom sa hela tiden att så här, jag har två barn. Jag måste få leva. Det var det sista jag sa när de sövde mig att jag måste få komma hem. Så. Mm. Och sen så gick det ju faktiskt bra.
Mm.
Men det har ju också fått oss att på något sätt förändra vårt liv eller hur vi ser på livet och vad vi tänker om saker och ting. Att det kan ta slut.
Fort.
Mm.
Minns du när du vaknade?
Ja, oh, gud. Och när jag vaknade så var jag så... Alltså det är den största lyckan som jag har varit med om. Att jag så här, att jag känner så här, jag får vara med.
Och visste du då att du hade fått en son också?
Ja, det visste jag då, för då stod Morgan där och var där med båda barn.
Mm.
Och de var inte bra.
Ja, det gjorde de faktiskt. De... Men det tog ju väldigt lång tid för mig att få reda på, för de visste ju inte heller. De kom in Nej. Flera gånger till mig när jag stod med bägge barnen i famnen. Stod jag ju länge där inne. De skulle ju vara på hud liksom.
Mm.
Så att de låg där bägge två på mig. Och det finns en bild som någon har tagit på mig där Just. Jag ligger med bägge barnen på bröstet. Och jag är helt död i ögonen. Jag är så... ledsen i ögonen. Och så ligger jag ändå med de här två liven.
Ja.
Men de kommer in och så säger de att det har gått bra. Hon ligger nu på uppvak.
Mm.
Och då så åker vi och då fick jag gå in där. Mm. Och då kom jag dit och då är hon ju inte där. Du var ju inte där.
Nej,
så jag kom ju in och så bara, vad är det som har hänt nu?
Mm.
Varför är hon inte här?
Ja.
Hon skulle ju ha kommit in. Ni sa ju att hon skulle vara här.
Mm.
Och jag blev ju jättearg. De är på väg, de kommer. Ja, men har det hänt någonting nytt på vägen? Liksom.
Mm.
Och sen så, men sen rullades du in och du var så vit i ansiktet. Jag har aldrig träffat en människa.
Nej.
Du har ju förlorat 2,5 liter blod.
Och det finns en bild på mig då som också är, jag vet inte. Men ja, jag ser ju liksom ut som att ligga i något slags gränsland. Men jag har ändå... Båda Alva och Edvin har du lagt på mig och jag har ändå lyckats stå med alla slangar och grejer. Dragit ner BH:n för att jag ska försöka amma dem. Liksom. Mm.
Det är liksom ändå... moder natur.
Ja.
Trots allt så ska det endast ammas.
Ja.
Men sen långsamt men säkert så... men det är som du sa också Anna, men det här är ju en stor vändpunkt i våra liv liksom, på ett sätt.
För ja.
vi har ju då bestämt oss för att vi måste ju försöka göra det vi drömmer om på ett sätt.
Ja.
Bygga hus, resa med barnen, inte se problem utan vi kan se möjligheter också.
Skala bort tjafs.
Skala bort tjafs och sånt där. Ja, och det är rätt skönt.
Mm.
Att vi alltid har det där att...
Och sen tycker jag också att vi har lyckats. Vi gick ju också i samtal en gång tror jag, eller om det var två gånger efter förlossningen och fick prata. Och det var ju jätteviktigt. Men jag tycker också att vi har lyckats någonstans. Att vi inte har fastnat i vad som... Vi pratar om vad som har kunnat hända och vad vi var rädda för då. Men att vi också lever i att det gick bra.
Mm.
Så.
Men det är den där bilden jag inte får ut ur mitt huvud som är så jävla jobbig. Som jag, den återkommer så väldigt, alltså, och det är när det här människan som är så levnadsglad när du, Anna-Maria, sitter på, och är, du är som en här skadeskjutet rådjur som inte vet om att den ska dö. utan bara fortsätter att gå. Det är det som är det hemska liksom. Och nu, då dog du ju inte. Men du förstår vad jag menar. Och, jag kan inte få, och du var så fin när du satt där. Och du var så lycklig när Alva kom ut. Det var så... Det var liksom... I den största lyckan så kommer den största smärtan. Och det är det där... När man ser det i någon ögonen som är... Det är så hemskt. Så det är, jag får inte ut det ur mitt jag får inte ut det i huvudet liksom.
Men jag tänker att man kanske inte behöver få det. Utan att man får så här acceptera det som har hänt. Och man får också ibland acceptera de bilder man har i huvudet. Och så får man bara förhålla sig till det, tänker jag. Och att det är det som gör att vi liksom... tacksamma över att vi har varandra. Och det ska man väl vara väldigt noga med att säga, att om det är någon annan som går och är gravid och ska föda eller ja, föda tvillingar, så det här som händer är så otroligt ovanligt.
Ja, det händer
i princip. Nej, det händer i princip inte.
Nej. Det var ändå så här att de inte riktigt heller visste vad det var som hade hänt ju. Men det var ju någonting som hade lossnat eller släppt eller någonting sådär som kan hända. Men det som du sa, fy fasiken, vilken fantastisk, vilka människor det finns.
Ja, men bara där när man rullar, ja, men bara också när man rullar in där då när det är urakut, då står alla där. Det är ju inte så att Leffe är ute på rökpaus och någon är på toa liksom, utan alla, det är full beredskap, nu ska ungen, nu liksom. Oändligt tacksam.
Ja, och nu håller ni på att bygga hus. Ja. Fanns det verkligen inga färdiga hus att köpa?
Jo, vi har letat i, alltså, jag tror vi har letat i 3 år.
Ja, det har vi gjort, herregud.
Vi har sprungit med Hemnet, vi har Hemnet knarkat något så enormt. Ja. Alltså. Men, så det fanns ju hur mycket hus som helst, men inget som passade för oss.
Nej.
Vi har 4 barn, vi behöver ha 400 förvaring för 400 overaller, 200 hjälmar, 75 par stavar till skidorna. Vi behöver ha förvaring, liksom. Stora förvaringsutrymmen behöver vi. Barnen behöver kanske varsitt rum i framtiden. Mm. Det är 4 sovrum, vi ska ha 1 sovrum, det är 5. Vi behöver inte ha stort och lyxigt och häftigt och bra, så här, men vi behöver ha smart planerat och förvaring. Det är vad vi sökte. Och sen när vi gick och tittade på ett fint hus och bara, ja, vilket stort spa. Nere i källaren var fint och nybyggt, men det måste vi riva för vi det ska
kommer,
vi ju...
Kommer ju inte, de närmaste åren, när kommer vi ha tid att gå och lägga oss i ett litet spabad?
Med en champagneflaska.
Ja, jag ser det inte. Nej. Jag ser det inte.
Då kände man att det var fint hus, men fel för oss. Och så där höll det på. Nästan allt som vi var och tittade på var bra, men något som var fel. Och då hade jag ju, sen jag var barn, legat och tänkt att en dag skulle jag vilja bygga ett eget hus. Men du var ju bara nej.
Jag var nej. Jag tyckte så här, det kommer bli för dyrt, det kommer ta för lång tid, det kommer vara alldeles för mycket jobb, hur ska vi fixa det? Men det var väl också i ett led att vi var med om det här, att få tvillingar och all dramatiken. Att jag faktiskt släppte det och känner att så här, varför inte?
Ja.
Herregud.
Och den dagen var som en liten chock för mig.
Ja.
Var så här, vänta, vad sa du nu? Fick jag tycka? Ja. Nej, så är det inte. Nej, men då blev det för mig bara startknappen då. Hon gav klartecken och då började vi med husbyggarjakten.
Ja, tomtjakten först.
Men det var ju, jag var inne på jobb, jag kommer inte ihåg vad jag gjorde, men jag jobbade. Och sen så kom jag ut och så ser jag så här, 10 sms och massor med missade samtal från Anna Marie. Jag bara, men vad är det liksom? Jag har hittat tomten! Jag har hittat tomten! Skrek alltså, om och om och om igen. Det är våran, den ska bli våran! Vi var helt galen. Ja, men vad är det för något? Vad är det något? Så vi skickade då länk och grejer och så såg vi att shit, ja, där är den.
Ja.
Och sen började ju det här med... budgivningshelvetet och hur vi försökte vara smarta och låta dem ta första steget. Vi smashar på. Nej, det var fel. Satan. Vi kanske ska spela svårflörtade. Vi kanske, du vet, vi höll på oss med så mycket jävla strategier för att få den där tomten.
Men nu är den vår.
Ja.
Vilken lycka.
Ja, det är faktiskt det.
Vi har faktiskt fått ett mejl på temat bygge.
Mm.
Det verkar finnas ett jättestort intresse av att följa er i det här och eran process. Här har vi fått ett mejl från Kristina som just nu håller på att bygga om sitt badrum.
Mm.
Det här är så skrämmande likt min situation för 2 år sedan. Det är en begynnande läcka som har gjort att de då behöver riva det nuvarande badrummet och bygga ett helt nytt från scratch. Problemet är bara att hon och hennes man inte kan komma överens om hur detta badrum ska komma att se ut. Så till hennes fråga. Jag och min man kan inte komma överens om varken valet av kakel, färg på kakel, hur kommoden ska se ut eller ens vilken typ av duschvägg vi ska välja. Det är helt omöjligt och detta går verkligen ut över vår relation. Vi driver varandra till vansinne och kommer ingen vart i det här bygget på grund av alla beslut som aldrig tas. Hur gör ni?
Åh, hur gör vi? Nej men, heter hon Camilla?
Nej, det heter jag. Ja. Det är Kristina som har mejlat till.
Ja, Kristina, det där är ju en klassiker.
Ja, jag fattar precis. Fattar läget.
Ja, jag med.
Mm. När jag flyttade in till dig på Östgötagatan, det var så jädra skönt. Så då kom min kompis Daniel som har så jädra bra smak och bara så här bestämde. Och då behövde vi aldrig hamna i så här, ja men det tycker inte jag, det tycker jag. Utan så här, ja nu har han bestämt, nu blir det så. Och vi blev ju jättenöjda.
Mm. Nej, men det tycker jag är en väldigt bra förslag att man hittar lösningar och sen så får man ta in någon annan, en tredje part är viktigt, för annars så kommer man ju att äta upp varandra och det vill vi ju inte.
Mm.
Men det som är bra i det här har jag ju hållit på med jättemycket i säkert 15 år med konflikthantering och beteendevetenskap, jag älskar det. Men sen är ju Anna-Maria, du är ju också expert i detta, du är ju HR- kunnig liksom. Du är HR-specialist.
Ja, men lite grann. Vi kanske kan slå våra kloka huvuden ihop.
Ja, men har ni något dilemma så här? Ja, men, som Kristina har här. Eller om det är något annat. En besvärlig farmor eller en trotsig unge eller en väldigt, väldigt noggrann granne. Eller kanske bara en snobbig kusin som man stör sig på. Precis vad som helst. Så kan ni väl bara mejla oss och så kan vi ju se om vi har någon liten bra lösning. Lite tips och lite råd kanske. Så ring eller mejla eller någonting typ.
Ringa ska man kanske inte göra.
Ja, nej. Inte ringa.
Nej. Maila gör man till familjendalalling@gmail.com. Hörrni, tack för idag.
Ja, tack själv.
Tack.
Vilken känslostorm det blev.
Ja.
Känslorna är lite all over the place skulle man kunna säga. Jag längtar redan till nästa onsdag. Gör ni?
Ja,
självklart.
Då är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt.
Hej så länge.
Hej då.
Ha det bra. Hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.